Hej och välkomna till mitt avsnitt av Entreprenörsskolans podd. Det här är en podcast producerad av elever på Entreprenörsskolan på Uppsala universitet. I den här poddserien intervjuar vi entreprenörer med målet att utforska bryggan mellan teori och praktik. Mitt namn är Arvin Senderock och idag gästas jag av Annika Skoglund, programansvarig för Entreprenörsskolan på Uppsala universitet. Välkommen.
Tack så mycket, Arvin.
Idag tänkte jag att vi pratar om entreprenörskap i akademin och försöker koppla det till praktiken. Du är ju engagerad i både forskning om entreprenörskap men praktiserar även genom att tillämpa det i ett startup-företag som grundats på universitetet. Då tänkte jag, vilka aktiviteter är du delaktig i som gör dig till en entreprenör?
Ja, det är ju bra att jag vet att du är student i min kurs och att vi går igenom så många olika definitioner av entreprenörskap och därmed också av entreprenören och vem som verkligen kan betraktas vara entreprenör. Och jag tycker nog att det är lättare att svara på din fråga om vilka aktiviteter jag gör, för att jag är då medgrundare och sitter i styrelsen, och det är inte så mycket aktiviteter egentligen som jag gör, och därmed betraktar jag inte heller mig själv som en entreprenör.
Skulle du i så fall kunna se en annan form av entreprenörskap? För jag vet ju att vi har gått igenom intraprenörskap. Ser du dig själv som en intraprenör?
Alltså det blir ju alltid så här när man ska brygga mellan teori och praktik, så blir det lite stolpigt kanske, men om man tänker sig att man kan vara en institutionell entreprenör inom till exempel universitetsvärlden eller en intraprenör här på Uppsala universitet, så kanske det ligger mig närmare än att vara en så kallad företagande entreprenör i företagsvärlden, även om jag naturligtvis har mycket insyn i företagande också.
Jag tänkte gå igenom det här med entreprenörskap. För vi har ju sett, vi studenterna då, att entreprenörskap i akademin har skiftat från att man försöker undersöka vem som kan vara en entreprenör. Ja, men vissa personlighetsdrag gör dig till entreprenören, till att man nu undersöker själva processen kring entreprenörskap. Och med detta då så har diskursen skiftat från att man försöker förklara den som gör någonting till att undersöka hur entreprenörskap sker. Och det är då min första fråga. Hur går man tillväga för att skapa en sån förståelse? Och varför kan det vara svårt?
Den första svårigheten, det är nog att det har fokuserat så mycket på en person tidigare, en individ. Så först måste man lyckas bryta med det tankesättet. Och jag tror att det är ju inte bara forskare som har fokuserat på egenskaper eller den som är framgångsrik, den som har tjänat mest pengar och vilken typ av människa blir det då bakom entreprenörskapet, så att säga. Utan det är även i andra diskussioner utanför akademin som man ofta, eller kanske till och med oftare, fokuserar på en individ. Det kan ju komma från visst politiskt intresse till exempel och vara ideologiskt grundat med neoliberalismens framväxt exempelvis då. Så en av de svåraste sakerna, tror jag, i att göra studier på ett sätt som bryter med det är att liksom se att det dominanta sättet att tänka på har styrt väldigt mycket av vad vi säger om dagens entreprenörskap, som du mycket riktigt poängterar då, ska belysas ur exempelvis ett mer processuellt perspektiv. Och sen kommer då det som du kanske ville veta, liksom, men hur gör man då när man ska studera någonting i dess utförande, när entreprenörskap görs och hur det görs? Och då finns det ju oerhört många olika vetenskapliga metoder för det. Men kanske inte behöver gå in på det. Ja.
Nej, för vi har ju faktiskt tittat på de här olika perspektiven. Och då har vi ju sett att när man pratar om entreprenörskap, själva den här diskursen om entreprenörskap, det är lätt hänt att vissa aktörer som agerar entreprenöriellt uteblir från den här diskursen. Och då har vi då också läst och analyserat då en artikel där vi såg att en diskurs i ett samhälle kan ha en stor strategisk kraft. Till exempel då, ja, men hur entreprenörskap behandlas i tidningen, i politiken, vad det nu är. Och tillsammans bidrar ju det hur man behandlar entreprenörskap i ett land. Och då använder man ju då den här diskursen som en strategi. Och de som utelämnas då från den här diskursen, från att, ja, men kunna relatera till att vara en entreprenör, kanske får färre incitament att agera entreprenöriellt. Och då leder det till min nästa fråga. I och med att Sverige faktiskt är ett väldigt innovativt land. Jag såg någonstans att de låg typ topp ett, första plats i Europa, kanske andra plats i världen. Så min fråga är då, hur har du sett att Sverige, som är ett så innovativt land, att Sverige har påverkat den här entreprenöriella diskursen, och vilken koppling ser du till att detta har till att Sverige är så innovativt som land?
Ja, oj. Det var en väldigt svår och stor fråga. Jag tror att då skulle jag bara gå till min egen verksamhet, för vi är ju ändå en statlig myndighet och jag är ansvarig för entreprenörsskolan, som är ett ettårigt program för civilingenjörsstudenter på Uppsala universitet. Så vi lär ut då teknikbaserat entreprenörskap, och det är ju ofta det teknikbaserade entreprenörskapet som också mäts i förhållande till innovationskraft i ett land. Och ja, så den lilla verksamhet som jag bedriver då på universitetet och som du är en del av som student, kan man ju använda för att tänka på den här frågan som du ställde till mig då. Och vad tycker du själv är innovativt då i den här utbildningen? Är det någonting som du tror bidrar till Sveriges innovationskraft, det vi gör? Eller?
Jag tycker definitivt att vi har fått vissa delar som helt saknats från tidigare kurser. Alltså vi har ju läst i princip bara teknik. Nu när vi har börjat entreprenörsskolan, i alla fall, vi har ju bara hunnit gå en period nu, och kursen med dig speciellt, så har vi ju fått analysera artiklar, vi har fått prata om artiklar och på något sätt fått nya perspektiv kring grejer, och du ställer ju också hela tiden utmanande frågor, och det känner jag liksom att jag det definitivt kommer kunna ha med mig, och för att kunna tänka kritiskt på vissa grejer. Jag tycker det är jätteviktigt. Det har ju helt saknats tidigare. Vi har haft någon kurs i kanske mikronanoteknik var det, där vi har fått debattera, och då har det varit att man kanske får debattera för någonting som man inte riktigt håller med om. Men annars har allt det här med kommunikation främst har ju saknats helt. Det känner jag att jag har fått ta med mig i alla fall.
Mm. Precis. Och att ja, om man tänker sig det här bryggandet mellan teori och praktik, så när du sen då får din examen och ska ut och verkligen göra saker, så handlar det ju väldigt mycket om att man ska skapa relationer till nya människor och få dem att samarbeta, och mycket kommunikation kring det. Naturligtvis.
Jag tänkte att vi kan gå igenom det här med teknisk entreprenörskap. Vi har ju fått undersöka själva fenomenet entreprenörskap för att få en helhetsbild. Och då har vi tittat på entreprenörskap ur olika plan. Och det jag menar är då att vi har tittat på entreprenörskap ur ett metaperspektiv på individnivå. Vi har då tagit ett steg bakåt och tittat hur folk undersöker entreprenörskap på en individnivå, till exempel på en företagsnivå, till och med på lagstiftningsnivå. Och då tänkte jag se det här med metaperspektivet. För forskare tittar gärna på de här fenomenen ur ett metaperspektiv. Så min nästa fråga då är, varför kan det här med att titta på saker ur ett metaperspektiv vara användbart? Och kan man applicera den förmågan på verkligheten?
Mm. Ja, du sa ju tidigare också att ni har ju läst entreprenörskap i en period, så vi går ju snart in i period 2. Och då kommer ni möta en bok som tycker att sådana här metaperspektiv, de är inte så användbara om man verkligen vill vara entreprenöriell. För då ska man gå in i en rådande problemsituation och stanna kvar i den och inte ställa sig utanför den. Utan man ska snarare hålla sig i problemet och fundera kring hur man kan göra någonting åt det. Så att du tycker nu då att många forskare använder sig av metaperspektiv. Det kanske är på grund av att jag har valt artiklar där jag vill att ni ska få en sån här översikt. Sen så tror jag ju att ett metaperspektiv även är användbart i framtiden när man vill praktisera entreprenörskap. Även om jag nästa period verkligen kommer att poängtera det andra sättet att arbeta på också.
Ja, det fick vara en liten introduktion till nästa tema då som kommer att behandla praktik då. Jag tänkte titta lite på det här med teknisk entreprenörskap. När vi tittade på entreprenörskap ur det här metaperspektivet av företag så har vi ju sett hur väldigt tekniska idéer kan utvecklas från akademin till att bli en startup. Och vi studenter, vi alla är från olika hemprogram, civilingenjörslinjer som går entreprenörsskolan sista året då. Vi fick undersöka tekniken från våra hemprogram. Och det visade sig att det är väldigt annorlunda för hur de här idéerna blir till startups baserat på var vi kommer från. Idéer från mitt hemprogram, kemiteknik då, med materialinriktning, visade sig att de behöver väldigt mycket initial investering för att det skulle bli någonting. Och därför är det ju väldigt viktigt med de här innovationsekosystemen som finns i Sverige. Och då tänkte jag, i och med att du är medgrundare i Current Power, som är ett energiföretag som grundats i akademin. Hur har det gått till för er på Current Power med att hitta investeringar? Och har ni i så fall använt er av det här innovationsekosystemet? Och då menar jag företagsinkubator eller statliga myndigheter såsom Vinnova.
Mm. Ja, Current Power startades 2005, så det är ett bra tag sedan. Så mycket har ju utvecklats i innovationssystemet runt universiteten sedan dess. Och de första pengarna som puttades in i företaget, det kom från en affärsplanetävling som hette Venture Cup. Vilket var en tävling som startades av McKinsey några år innan 2005 och sen gjordes till en ideell förening. Och då var det som så att det var två doktorander och några seniora forskare som tävlade med tekniken som Current Power bygger på och ville då göra det till en affärsidé. Så jag arbetade då på Venture Cup och hjälpte dem. Och Venture Cup kan ju betraktas då som en del i innovationssystemet. Men efter det här då så ville de, det gick bra i tävlingen så att säga, så ville de starta på riktigt. Och jag tror att man fick något stöd för patentering från Almi. Men som du hör är ju det här ett bra tag sedan det hände. Så jag kommer inte ihåg riktigt. Och sen så har jag inte heller varit så aktiv i det dagliga arbetet utan haft en styrelseposition sen jag var medgrundare. Man kan väl säga också att Current Power är ett typiskt exempel på ett väldigt forskardrivet företag där man har väldigt mycket teknikutveckling som man behöver hantera. Och det är liksom forskning på sån grundnivå så det behöver göras i universitetsvärlden. Och sedan vill man ju ta vidare resultat och kommersialisera. Men det kan hända att den här grundforskningen inte har kommit tillräckligt långt för att klara av att göra det nu i företagsform.
Ja, för i det här tekniska entreprenörskapet så har vi ju sett att det är väldigt beroende av tekniska framsteg inom ett visst område. Till exempel då för miljön så har vi ju sett att FN ställer sina hållbarhetsmål som i sin tur ställer krav på nationell nivå i och med att Sverige till exempel då behöver svara mot hur framstegen har gått för att möta de här målen. Detta har ju då skapat vissa incitament och investeringar från både statligt och privat håll för att driva forskningen framåt. Så vi behöver ju ställa om till ett mer hållbart samhälle, och för att det ska ske så koncentreras ju mycket forskning och resurser för att hitta till exempel hållbara tillämpningar. Och Current Power är ju ett energiföretag som jobbar för miljön. Och då tänker jag säga, hur har stödet från staten varit? Har ni fått något samarbetsstöd, och har ni då gynnats av det här innovationslandskapet som skett efter att man fokuserat mycket på hållbar utveckling?
Eftersom idén till det här företaget då kom redan innan 2005, då det inte var lika mycket prat om en omställning mot ett hållbart samhälle, så fanns det inte samma förutsättningar för att söka stöd för just en omställning när företaget startades. Och vi har diskuterat det här ganska ingående i styrelsen, att diskursen om miljö och klimat har förändrats sedan företaget blev till, och att det borde finnas en ny chans nu att titta lite på om det finns andra samarbetsformer som man kan utnyttja på grund av att tekniken är då, bygger på förnybara källor. Och ja, jag tror att det som är viktigt med varför vi startade företaget, det var ju att det var grönt tänkande och sådär, det liksom fanns där. Men det här skulle vara ekonomiskt fördelaktigt jämfört med andra förnybara källor. Det var en motivation till att starta företaget. Och också att den här tekniska lösningen kunde vara på ställen där man inte tidigare hade sett det som möjligt att utvinna energi. Så nu tror jag att det startas mycket mer företag inom förnybar energi just för att de har det här gröna drivet. Men Current Power startades liksom av anledningen att det både var bättre men framförallt fördelaktigt rent tekniskt och ekonomiskt.
Jag tänkte gå vidare lite och fortsätta prata om entreprenörskap, själva den här diskursen för entreprenörskap. När man pratar om entreprenörskap så används ofta det här narrativet som vi är vana vid att se, som beskriver entreprenören. Och då är det ofta att vi har en hjälte som tar sig genom motgångar genom att jobba jättehårt. Och då såg vi att när vi analyserade artiklar att narrativa element är en vanlig metod för att undersöka och förstå sig på entreprenörskap. Vi diskuterade och analyserade en artikel där flera entreprenörer intervjuades. Och i den här intervjun så var ju alla entreprenörerna män i västvärlden som gärna förespråkade just det här, men man ska jobba hårt, och det var väldigt, vad ska man säga, ensidigt. Det som händer, som jag sa tidigare då, av att konstruera narrativet på det här sättet, är ju att flera andra perspektiv försvinner. Och då kan vi ju inte skapa en objektiv definition av entreprenören. Så då är min fråga, hur förhåller du dig till detta som kvinnlig entreprenör? Även om du nu sa att du inte var entreprenör. Men...
Ja, så det blir ju två olika saker då. Är det, ska jag förhålla mig till det som forskare eller som kanske många med dig tänker att så fort du har varit med och startat företag så kanske du på något sätt definierar dig som entreprenör. Men ja, så att det är helt okej, Arvin, att du kanske ser mig som entreprenör och att andra kanske gör det. Och sen behöver ju inte jag gå med på det själv direkt. Särskilt kan ju det gälla precis samma sak om någon tänker på mig som en kvinnlig entreprenör. Det kan man ju inte veta heller om det är så jag identifierar mig som kvinna eller inte. Det är ju liksom omöjligt. Beroende på vad man gör och hur man ser ut så blir man ju utvärderad av omvärlden och ska passa in i de här diskurserna, eller så gör man det inte. Så ja, så om jag som praktiker, då skulle jag nog mer eller mindre bara acceptera att jag blir definierad som det ena eller det andra i olika sammanhang, och så förhåller man sig till det då lite på ett metaplan, om du undrade hur det kunde vara användbart. Och det där metaperspektivet, det har jag ju då med mig till min praktik eftersom jag är forskare. Så att man har en vana vid att alltid ställa sig lite utanför och se vad det är som händer i ett rum och så. Sen om du då frågar mig som forskare och att när jag praktiserar min forskning så försöker jag intressera mig för andra uttryck av entreprenörskap än de som vanligtvis beskrivs med de här narrativa elementen som du korrekt pekar ut då, där det till exempel har varit en hjälte är vanligare än en hjältinna, men även problematiskt med vilken form av hjälteskap som helst. Man kan tänka sig vardagsentreprenörskap. Och där blir det genast en spänning till det här teknikbaserade entreprenörskapet. Vad inspirerar vi till i den här utbildningen när det ska vara teknikbaserat och ett stort tekniskt kunskapsinnehåll? Det finns en hel del spänningar där i relation till de här genusaspekterna som du tar upp faktiskt.
Vad kan det vara?
Ja, men vi vet ju att det är vad vi tror är fler män som söker till tekniska utbildningar, även om det börjar se bättre ut. Jag tycker att det är problematiskt att tänka sig så här två kön, att och hela tiden ska det vara balans mellan två kön. Jag har ju skrivit om andra sätt att tänka på genusen på det sättet. Men om vi nu tar den förenklade och polariserade bilden då med oss in i klassrummet, så är ju jag glad över att vi har, ja, hur många mer procent är det i vad vi tror är kvinnor än män? Det är verkligen fler kvinnor som läser teknikbaserat entreprenörskap. Och det som de redan uttrycker i klassrummet tycker jag visar på att de ser ett liv framför sig där de vill kunna organisera fram någonting nytt teknikbaserat i en bra balans med resten av livet, med andra ansvar och så. Men det kanske du också tänker på.
Jag kommer ihåg första dagen så ställde du frågan, för vi är då 3 killar och 10 kvinnor. Och då ställer du mig frågan, varför tror du det är på det här sättet? Men jag tänkte komma tillbaka med den frågan. Varför tror du att det har blivit så att vi är så många fler kvinnor i klassen än män?
Ja, nej, när du ställer sådana frågor till en forskare så blir det väldigt jobbigt, för man vill inte svara på något sånt utan att verkligen ha någon slags belägg. Men det finns ju olika teorier som skulle kunna användas för att gå vidare och undersöka det. Och en vanlig teori är ju identifiering. Så om de ser att det är en, om de antar att jag är kvinna så att säga och jag är programansvarig och de har mycket kontakt med mig innan de söker, så kan det vara någonting som hjälper. Om Man tycker ju inte att det vore hindra män att vända sig till mig också och ringa upp och vilja prata och sådär. Men det är väldigt många kvinnliga studenter som ringer till mig och frågar. Och ja, det verkar vara lätt för mig att nå dem helt enkelt. Sedan så när tyckte jag att du gav ett bra svar då, och din studentkollega som var ärligt, och jag vet inte om du verkligen fortfarande håller med om det, men du tyckte att tjejerna är mer driftiga. Det var ju ditt svar. Det kanske ligger något i det då. Jag skulle ju behöva göra en djupare undersökning av det i sådana fall.
Jag tänkte att vi går vidare till mitt nästa tema då, som handlar bryggan mellan teori och praktik. Även om vi kanske har pratat lite om det i de förra frågorna. Så jag tänkte först säga det här med att när vi tittat på entreprenörskap ur till exempel en makronivå, så har vi tittat på det här ekosystemet, innovationsekosystemet som finns på plats för entreprenörer. Och med det menar jag då de här olika inkubationsmiljöerna som erbjuder infrastruktur och hjälp med affärsutveckling eller andra statliga stöd från myndigheter såsom Vinnova, som är väldigt användbart i alla fall för de här tekniska idéerna. När vi då tittade på det här så såg vi att, eller det var en artikel som nämnde att ja, men vi har hamnat i en kunskapsbaserad ekonomi där kunskap fungerar som en valuta. Och vi har ju nått den här punkten av att mycket av den här tekniska praktiken har blivit tvärvetenskaplig. I mitt fall till exempel då som läser kemiteknik med materialvetenskap. Bara det är ju liksom ett jättetvärvetenskapligt fält. Vi har olika grenar av kemi, oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi, blandat med fysik, biologi. Så förmågan att dela med sig av den här kunskapen blir ju väldigt viktig, för då kan man ju hitta nya tillämpningar till olika innovationer. Och i den här artikeln då så beskriver de att det inte bara är teknisk kunskap, vetenskaplig kunskap som är viktig, utan man ska även kunna tillämpa de här färdigheterna som vi nu faktiskt lär oss i den här kursen. Och då är det hur man kommunicerar, emotionell intelligens, kreativitet. Och det, som jag sa tidigare, det saknas ju i många ingenjörsprogram. Så min fråga då är, hur lär man ut de här grejerna? Och hur kan i så fall industrin ta nytta av det som forskas kring de här sakerna?
Ja, och där igen då så skulle vi ju bara kunna gå till exempel som vi har gjort under period 1. Hur lär man ut det här? Och då examineras du just nu då på att skapa en podd och en episod där du har valt att intervjua mig, men de andra studenterna har valt att ha konversationer med entreprenörer där jag kommer att lyssna men även titta på ert underlag för att se om ni redan nu kan då brygga mellan teori och praktik. Och man kan jämföra det med ett mer traditionellt sätt att examinera på, där ni kanske skulle få en salstenta, ni behöver ha läst inne på ett visst antal artiklar, jag skulle fråga på innehållet i de artiklarna, det kanske skulle vara lite mer fördjupade frågor på slutet som kräver viss reflektion, och naturligtvis kan man absolut lära sig mycket för framtiden även med ett sådant traditionellt sätt att examinera på. Men jag tror att det här med podden är ett typiskt exempel på hur jag tänker mig att ni med er rika tekniska expertis, som ändå du säger då, ska bryta med de kunskapssilo som finns, och ni spänner över många olika typer av ingenjörsområden, till att du till och med ska lyckas ta det till samhällsvetenskapliga metoder och fundera på vilka narrativa element du använder exempelvis i framtiden. Och det gör vi ju just här och nu i podden. vi arbetar ju mot industrin när vi bygger upp våra utbildningsprogram. Så då sitter de med olika förberedande styrelser och vi kan ha olika sätt som vi knyter an till industrin på. Och ibland så måste man ju också tänka sig att det är universiteten som är innovativa och skapar nya utbildningar som man sen undrar hur fungerar det här i industrin. Så det är ju en relevant fråga som du ställde. Hur industrin tar upp det här. Du menar hur de tar upp forskningen om det eller det här studenterna som blir resultatet?
Vi kan ju ta båda frågorna egentligen. Ja. Vi kan ju börja med den första.
Ja, och då tänker jag ju som lärare väldigt aktivt på att träffa representanter från industrin och beskriva vad jag skapar i klassrummet och vad jag tror att kan vara bra i framtiden för dem. Och så vill jag liksom kontrollera, är det det eller inte? Och sen också det här med att man kan skapa traineeplatser för studenter in på större företag eller mindre företag och liksom sälja in nästan studenterna på väldigt mellan liksom lärare och de som rekryterar snarare än att studenterna ska behöva sälja in sig själva direkt. Och sen var det med forskningen, hur forskningen tas upp av industrin. Ibland så vill de ju ha explicit hjälp med organisatoriska frågor, så intraprenörskapet och sådant. Och då är det svårt för dem att vända sig till konsultföretag, för det görs inte av managementkonsulter. Utan så fort man bjuder in en forskare att titta på organisationsfrågor så blir det andra typer av överraskningar som kommer i och med att forskare har mer tid att tänka på saker och har som arbete att komma utifrån och inte vi behöver inte arbeta för att sälja oss till nästa klient exempelvis, utan vi är ju statligt anställda och vår främsta uppgift är ju inte att komma in på företag för att leverera någonting där, utan snarare skapa nya samarbeten mellan universitet och företagsvärld.
Hur kan det gå till att skapa sådana här samarbeten? Det är ju någonting som blir jätteviktigt nu. Jag har ju sett mycket där med i den tekniska världen med till exempel additiv tillverkning. Här på Ångström har det skapats ett kompetenscenter där många företag kommer in och samarbetar med akademin då. Så jag tänkte, är det något liknande arbetssätt som ni har här med företag? Då kanske det gäller mer management och det här entreprenöriella.
Ja, men det är bra att du försöker se den här skillnaden. Att är det så att man söker forskningsmedel inom innovationssystemet, till exempel med Vinnova, och bygger upp nya forskningscentra mellan företag och statliga aktörer och det ska bli någon slags kommersialisering av någonting. Det är liksom en form av samarbeten som vi också går igenom i kursen. Men det du frågar mig nu, det är mer då den forskning som du har sett om teknikbaserat entreprenörskap, där om snarare än i. Och även liksom hur ni studenter kanske kommer att arbeta i framtiden. Och då handlar det ju mycket mer om att man nätverkar som forskare och man träffar företagsrepresentanter och har djupa diskussioner. Och inte det här bara att man ska söka pengar för någon kommersialisering eller så. Jag har ju arbetat som etnograf på 2 stycken företag, ett riktigt stort med 35 000 anställda och ett mindre med 250 anställda under flera år. Och det är just i sådana relationer som man kan då både applicera sina forskningsperspektiv, men där även de kan ta med sig från mina resultat, forskningsresultat, för att lära sig om sin egen organisation.
Det var nog allt, alla frågor jag hade. Tack så mycket för att jag fick ha dig som gäst.
Ja, tack så mycket för att du bjöd mig, Armin.
Hej då.